Jag tycker det är väldigt spännande med kyrkohistoria, kanske framförallt väckelsehistoria. Men i kyrkohistoria där liksom kan man liksom studera vad som har skett i kyrkans historia. Vi ser hela spektrat av människor och av skeenden och av trosinriktningar och sådär. Människor som försöker att följa Gud. Och man kan se liksom hur också Guds rike utbreds ut över jorden. Sen kan man se massa annat också när man läser kyrkohistoria. Man kan se massa mänskliga ambitioner, man kan se massa skräp rent ut sagt. Meningsskiljaktigheter, en del av dem är bra. Och andra, men ni vet. Men ändå mitt i allt så kan vi se hur Guds rike går framåt. Hur Guds kyrka växer. Så kyrkohistoria i allmänhet, det är spännande. Vi kan lära någonting av både uppgångarna och av nedgångarna. Men samtidigt för mig i alla fall är det så att det finns ingenting som väckelsehistoria. Och väckelse på något sätt för dig som inte kan kyrkiska, det skulle vi kunna på något sätt beskriva som perioder när människor får liksom uppleva hur Guds närvaro intensifieras. Man får se mer av det som vi läser om i Bibeln och den tidiga kyrkan ske. Gud känns så där närvarande och påtaglig. Och ofta då så är det många människor som vänder sig bort ifrån synd och man vill börja följa Jesus. Man finner tro och liv i mötet med honom. Och det kan påverka en mindre plats. Det kan påverka stora områden och ibland kan det påverka en hel stad, ett land eller ännu mer än så. Där människor får uppleva Guds kärlek och Guds kraft på ett sånt här intensivt och verkligt sätt. Ofta i liksom kölvattnet av de här perioderna så kommer liksom positiva saker, välgång och liv och blomstring i liksom fotspåren av vad Gud gör. Och menar, vi har ju många sådana exempel, eller flera sådana exempel i vårt land. Man kan ju gå tillbaka ända till kristnandet, hur liksom saker hände. Men om man tittar bara tillbaka sådär 100 år eller någonting, så kan vi se hur vårt land gick från försupenhet, alltså det blev söp som bara den. Och liksom det gick utför och det var liksom socialt och det var liksom mycket sociala problem och sådana där saker. Hur vi genom väckelse, hur Gud berörde vårt land, så blev vi ett välmående land med välgång socialt, moraliskt, ekonomiskt. Många sådana där positiva saker som kom i kölvattnet. Men återigen i vår tid så står vårt land inför otroliga behov och utmaningar. Och på något sätt när man tänker på hur det ser ut, och det är inte bara vårt land men utöver vår värld, så på något sätt finns det bara en bön. Herre, kom och gör ditt verk. Herre, kom och hela vårt land, vårt Sverige. Kom och berör vårt land. Det är intressant på något sätt de här olika skeendena när man ser hur Gud verkar i historien. Det är liksom de här tiderna liksom av Guds vind och härlighet och glädje. Och sen så kommer med de här tiderna där det känns som att vi mer kallas att stå trofasta. Även om det känns lite trögt. Sen när jag funderar på det så tror jag nödvändigtvis inte riktigt att det är så som kanske Gud har tänkt att vi ska leva i ett sånt riktigt mönster. Jag vet inte riktigt, jag är inte Gud. Men jag kan tänka att han kanske inte riktigt hade tänkt det där ryckiga mönstret. Men jag tror att det finns något intressant med oss människor. Och det är att vi vänjer oss väldigt fort. Vi vänjer oss väldigt fort vid olika situationer. Och jag tror att så är det också med tider av Guds godhet och av rättfärdighet. Och vi vänjer oss vid att allting är bra och att det är härligt och det är liksom vad gott det är. Och vi liksom på något sätt börjar ta det för givet. Och så långsamt så tappar vi fokus. Och så börjar vi vänja oss vid helt andra tider. Där Gud känns mer frånvarande. Ja. Där kyrkan tappar liksom inflytande. Ja. Det tror jag är tider då Gud återigen vill väcka oss. Där Gud vill komma med en beröring. Och jag vet inte, är vi där just nu i vårt land? Retorisk fråga. Men på riktigt, kanske inte bara en retorisk fråga. Vad tror du? Är vi där i vårt land där vi verkligen behöver ett genomgripande verk av Gud? Och det är intressant, vi kan se det här liksom uppe på berg- och dalbanan, det ryckiga mönstret. Det syns i Gamla testamentet ganska tydligt. Och ofta tänker vi, om du kan kyrkiska så tänker vi på Israels ökenvandring. Liksom, och det, liksom, det går upp och det går ner och det går upp och det går ner. Och de klagar på Gud och de är tacksamma till Gud. Och de, alltså de håller på och velar. Men det är inte bara i öknen utan det fortsätter. Sen kommer det här med domartiden, nästa tid liksom i den bibliska historien. Och det är samma sak där, det går upp och det går ner och folk är glada i Gud. Och sen är de inte glada i Gud utan de är glada i avgudar och allt vad det är för någonting. Va? Och sen så kommer vi in i kungatiden. Sen tänker man att nu ska det väl bli bättre, en kung som liksom stakar ut riktningen. Men det går upp och det går ner hela tiden. Och liksom det börjar ju med kung Saul, den första kungen. Och det börjar rätt bra med honom. Liksom det är hyfsat gudfruktigt. Men så går det ner. Och han viker av från Gud och leder folket bort ifrån Guds vilja. Sen kommer kung nummer två, det är David. En man efter Guds hjärta. Han enar Israel som folk, alla de 12 stammarna. Och han utvidgar landet till ett stort rike. Och hans gudsfruktan som ledare leder landet till välsignelser och till en god tid. Sen kommer, innan vi kommer fram till dagens text, så kommer 15 kungar och lyssna, en drottning. Ganska intressant. 15 kungar, en drottning som regerar. Och det går ganska ofta ner och utför, men ibland går det uppför. Samma mönster upprepas. Och när det går utför så får det också konsekvenser. De handlar i förfall och det är kris. Men så kommer vi idag då, i dagens text som vi bara hört en liten del. 8 år gammal blir Josia kung. 16 generationer efter David. Och nu har det gått riktigt utför. Det har varit riktiga skitstövlar kan man säga till kungar. Hans pappa och hans farfar. Landet är i totalt moraliskt och socialt förfall. Det började med Manasse, Josias farfar. Som bara liksom, det är liksom, de höll på med allt annat än med Gud. Det var avgudadyrkan och allt möjligt. Och det fortsatte med Josias pappa som tog över efter sin farfar och Ammon. Avgudadyrkan bredde ut sig. Statskassan, det var inte bara så att folk gjorde det, utan statskassan användes för att bygga upp oheliga altaren, avguda altaren, och man tillbad solen och månen, trädstatyer, och templet som hade byggt till Guds ära, det användes till prostitution och till avgudadyrkan. Och i sin avgudadyrkan så går de så långt att de offrar sina barn på altaren. Det är en mörk tid. Ekonomin rasar. Korruptionen växer. De fattiga drabbas hårt. Det är social orättvisa. Det är ganska intressant, bara sån här lätt att fånga iakttagelse. Att varje gång som Israels kungar leder folket bort ifrån Gud så följer moraliskt, socialt och ekonomiskt förfall som ett brev, bara kommer som ett brev på posten. Och det blir sämre för folket. Men när folket söker Gud, när kungarna söker Gud, så sker det totala motsatsen. Det är liksom samhällena bromsar, ekonomi, socialt, moraliskt. Det blir liksom gott att leva i landet och blomstra samhället. De svaga värnas, rättvisa råder och ni är. Och det är intressant också, när vi fortsätter in i liksom modern väckelsehistoria så är det samma mönster. Och jag nämnde förut Sverige som ett exempel. Det är samma mönster. Om när Gud gör sitt verk och folk börjar följa Gud så kommer det goda saker som en frukt utav det. Och lyssna nu, det säger oss någonting viktigt om Gud. Gud vill oss väl. Ni som var här igår, vi hade bibelstudie här i 2 timmar om första kapitlet i Bibeln. Och redan där fick vi möta en Gud som vill sin skapelse väl. Att följa Gud kan man tycka, men det leder till bara, liksom, vad är det? Liksom, tråkigt liv. Nej, vi kan se det. Det går empiriskt se genom hela Bibeln och genom vår historia. Den moderna, mer moderna historien. Att följa Gud leder till någonting gott. Och det måste betyda att Gud är god och vill oss väl. Så när Josia blir kung 8 år gammal så efterträder han sin farfar och sin far. Och de har lett liksom landet mot ruinens brant. Men det är så, tycker jag, fascinerande bara i det, liksom det här liksom för möta Josia i texten. Det är så fascinerande att se. Därför att, du vet, även om du har haft vilka släkter du än har bakåt, vilka omständigheter du än vuxit upp under, så bestämmer inte din släkt eller dina omständigheter din slutdestination. Bara för att liksom, du har varit på ett visst sätt, så betyder du inte att du måste följa efter. Och det är intressant när man ser efter Josias regeringstid. Vi kan läsa i Andra Kungaboken kapitel 23, vers 25. Så står det om Josia att före Josia har det inte funnits någon som han. Ingen innan som är så stor och så rättfärdig som han. Ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft. Det känner vi igen från Nya Testamentet, var den formuleringen. Vi ska älska Herren på det sättet. Det har inte funnits någon som av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft vänt sig till Herren i enlighet med Mose lag. Och efter honom har det inte heller kommit någon lik honom. Det här står om en pojke som växte upp under fruktansvärda förhållanden med de sämsta förebilderna. Hans omständigheter definierade inte hans liv eller hans slutdestination. En sån fundamental skillnad hur Josia valde en annan väg. Och Jeremia, som var samtida med Josia, han skriver om Josia så här i Jeremia kapitel 22, vers 15. Att Josia, han åt och drack, men han utövade rättfärdighet och då gick det honom väl. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige. Och då gick allt väl. Är inte det att känna mig, säger Herren. Tycker det är så härligt att Josia åt och drack. Jag vill se mig själv som en livsnjutare. Det är liksom, jag tycker det är så fantastiskt med de gåvor vi har fått av Herren. Med dryck och mat, att få njuta av livet. Det är underbart, han njöt av livet. Och det var inte motstridighet, utan tvärtom. Och i det så älskar han Herren. Och han ledde med liksom rättfärdighet och helighet. Och det gick honom väl. Och det gick väl för landet. Andra krönikeboken skriver också om Josia i kapitel 35. Och där står det att man långt efter Josias död sjöng sånger om honom. Han kunde valt att bara följa. Liksom. Det var bara enkelt att bara haka på liksom trenden som har varit. Men han valde en annan väg. Därför blev han också ihågkommen på detta sättet. I hans hjärta fanns en längtan efter någonting annat. Han levde i ett visst sammanhang, i ett visst klimat. Saker han kände till. Men hans hjärta längtade efter någonting annat, efter renhet, efter helhet, efter Gud. 8 år. Jag kan känna det ibland när jag pratar med mina barn. Jag behöver barnen för att förstå Gud. Jag behöver barnen för att förstå vad äkta kärlek är. Det rena. Det gick några år. Och så står det så här. Andra krönikeboken 34, vers 3. I sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var ung, började Josia söka sin fader Davids Gud. Han började söka Gud. Och i det 12:e året började han rena Juda, alltså landet, och Jerusalem från offerhöjderna och Asherapålarna och från de snidade och gjutna avguda bilderna. Gud väckte någonting i en ung mans hjärta. En längtan efter mer, efter något annat än det han såg. Och du vet, när Gud väcker oss, att vakna är ju bara början, sen börjar dagen, eller hur? Vi kan ju välja att ligga kvar i sängen. När Gud väcker oss så kan vi välja att ignorera eller respondera. Josia valde att respondera. Han längtade efter Gud. Han längtade efter Guds vägar mer än människors. Och han började söka Gud. Förändringen kom inte direkt. 4 år senare, står det, så började han rena landet från avguderi och barbari. Det började inte med förändring. Var började någonstans? Allting började på knä. Vi hade ledarsamling för några veckor sedan och jag sa till ledarteamet att jag tror att vi lever i en tid. Och jag har känt det under något halvår kanske. Och det fortsätter att växa på. Men jag tror att vi lever i en tid där Gud vill väcka vår längtan. Och jag ser också hur det går hand i hand med människor, eller i hjärta, med människor jag möter. Som berättar om vad som händer i deras liv, i deras församlingar, i deras städer. Det är någonting som Gud är på gång med. Jag vet inte, jag la ut, ni som är med i vår WhatsApp-grupp, jag la ut för någon vecka sedan också ett antal Instagram-klipp på människor som finns i mitt nätverk runt omkring globalt sett. Och jag hör precis samma sak. Det är någonting som händer. Det är en bris ifrån liksom himmelen som börjar att spela. Det är liksom inte storskaligt, men det är någonting som sker. Någonting har börjat. Och jag tror att det är en inbjudan till våra knän. Jag tror att det är samma bris som fick Josia att börja känna en längtan. Det var helt onaturligt. Allt var hur kass som helst. Men han kände en längtan. Och det förde honom till sina knän. Det var i hans 8:e regeringsår som han började söka Herren. En längtan efter mer, efter något annat. En längtan för mitt liv. En längtan för församlingen. En längtan för vårt land. En längtan som väcker en bön. Herre, vi behöver dig. Herre, kom och hela vårt land. Herre, vänd våra hjärtan till dig. Gör någonting. Vad kan hända när vi söker Gud? Jag kan bara titta på mitt eget liv. Det är så otroligt lätt att mitt böneliv bara handlar om mina egna behov. Bara handlar om mina bekymmer. Det är liksom, vad ska vi be? Det är de här vardagen. Tack för det här idag. Så var det det här jag bra. Och det är underbart. Men Jesus är ju våran vän och våran broder. Vi får dela allt. Men tänk om vi skulle få vakna upp inför en ännu djupare dimension. Där vi får komma med allt, absolut. Men där vi också får komma med en djupare längtan. Att våra hjärtan får hamna i linje med Guds hjärta och vad han vill göra i den här tiden. Absolut, han vill välsigna mig i min vardag. Men du vet, Gud har en agenda som är mycket större än bara min vardag. Och att våra hjärtan skulle få hamna i synk med hans agenda. Herre, vad vill du i den här tiden? Jag vill längta efter det du längtar efter. Jag vill längta efter det du har tänkt. Och våra hjärtan får sträcka oss ut efter Herren. Vad gjorde Josia? Han såg att landets förfall verkade ha sin rot i avfallet av sann tillbedjan. Du vet, religion, avguderi. Religion kan leda till förtryck. Felriktad tillbedjan. När vi tillber fel saker så föder det fel saker i våra liv. När vi tillber det som är oheligt, orent, det som inte är av Gud. När våra hjärtan sträcker sig efter det, då är det vi får. Man blir som man tillber, har någon sagt. Så vad gjorde Josia? Jo, därför reformerade han tillbedjan i landet. Han rev ner avguda altarna. Han krossade avgudabilderna. Han stängde och han rev till och med ner huset för tempelprostitutionen som låg bredvid templet där. För när vi tillber det orena och det oheliga så skapar det en distans till Gud i våra liv. Synden får herravälde. Så han rev ner alltihopa. Men det härliga är att Josia nöjdes inte med att riva ner. Han byggde också upp. Och det är otroligt lätt att ha åsikter om hur saker borde vara. Det är väldigt lätt att peka ut vad som är fel i kyrkan och kristenheten. Och, jag tror på Gud, men kyrkan kan jag inte ha att göra med. För det är så mycket, det här är fel, det här är fel, det här är fel. Det är lätt att bara liksom riva ner och liksom vara negativ och ha åsikter. Men det är färre som är villiga att vara med och bygga upp. Betala priset. Att bygga upp det som Gud vill se. Det kostar någonting. Det kostar bekvämlighet. Du vet, han fick riskera någonting. Folket var ju bekväma. De hade vant sig vid hur det var. Men han riskerade någonting. Inte bara riva ner, utan också bygga upp. Så står det att istället för att han tar statsfinanserna till att bygga upp tempel, så hittar han pengar så han kan liksom bygga upp templet igen. Och en liten detalj, så står det också att han gav de här byggarna frihet. Liksom så här, jag har tillit till att ni använder pengarna på ett bra sätt. Bygg! Utifrån den inspiration som Herren ger oss, byggde de. Och så händer någonting intressant mitt i detta renoverande. Så står det i Andra Kungaboken 22, vers 8. Att när de höll på att rota i templet så hittade en man lagboken, förbundsboken, Guds ord. Och det sa att den hade fallit i glömska. Den hade fallit i glömska. Och Josia säger läs. Och de läser för honom. Och Josia drabbas av Herrens tilltal när de läser Guds ordet för honom. Och det såg hur han sliter sönder sina kläder i omvändelse. Hans hjärta blir drabbat. Han bara river sönder sina kungadräkter. Därför att i Guds ordet så mötte hans längtan en riktning. Du vet, vi kan längta efter Gud. Och så håller vi på och liksom bara flummar iväg alla möjliga flummigheter. Och det blir bara som lovsångsfest av alltihopa. Men det finns ingen riktning i det. Är ni med mig? Lovsång är underbart. Men det finns någon dimension till bortom våran längtan. Som liksom där våran längtan kan finna våran riktning. Så han blev så drabbad. När de läste ifrån Gamla testamentet, ifrån lagen, alltså ifrån Mose buden för honom. Han blev gripen, hans längtan fick en riktning. Och han såg, oj, vi är långt borta från det som Gud har tänkt. Gudstjänstlivet existerar ju inte. Här håller vi på att bygga på alla andra saker. Herrens tempel är i ruiner. Det är liksom vad vi håller på liksom med våra egna liv. Här finns ju någonting. Och så går han till en profetissa som heter Hulda. Och det är intressant, det fanns många andra män att gå till. Jeremia eller andra profeter som var samtida. Men han gick till en kvinna. Och det är som när Gud ska göra någonting. Då behöver det alltid vara någon kvinna med i bilden. Det är fascinerande. Så han går till Hulda. Och Hulda profeterar. Och talar ut. Och en liten sån här detalj som jag upptäckte i texten. Är att hon säger så här om Josia. Att när Josia, när du hörde Guds ord, så blev du ödmjuk och mjuk i hjärtat. Står det i Andra Kungaboken 22, vers 19. Och du vet, de orden används av någon annan. I Matteus 11 nämner de Jesus. Att han är ödmjuk och mild i hjärtat. Vi ser i Josia en förebild som pekar fram mot en större frälsare. Jesus Kristus som skulle komma för att upprätta sann tillbedjan. För att upprätta sitt rike. Men jag tror också vi ser en annan dimension här, för det här står att detta hände när Josia hörde Herrens ord läsas. Det säger någonting om vad Guds ord gör med oss. När vi läser Guds ord, när vi hör Guds ord och tar det till oss, så gör det oss lika Kristus. Det formar Kristus likhet i våra liv, ödmjukhet och mildhet. Så står det när vi fortsätter att läsa att han återinförde påskfirande i landet. Den har inte firats, de har inte firat riktig påsk på över 500 år, står det. Dessutom så gör han detta i Jerusalem, där den verkliga påsken ett par hundra år senare skulle ta plats. Där det skulle fullbordas på ett kors. Påsken som påminner dem om fångenskapen och hur de blivit befriade och räddade av Herren. Och hur Herren har upprättat ett folk till hans ära. Men också påsken som pekar fram och förbereder för Kristus som skulle komma. Hur han räddar oss till gemenskap med sig. Han rev ner, när han sökte Gud, han rev ner och han byggde upp. En ung mans gudslängtan ledde till andlig reformation och förnyelse i hela landet. Får jag några minuter till? Är det okej? Tack. Jag hade fortsatt ändå. För Josia, han fortsatte också, nämligen. Och i andra krönikeboken, kapitel 35, vers 3, så kan vi läsa att han säger till leviterna som undervisade hela Israel och som var helgade åt Herren: sätt den heliga arken i det hus som Salomo har byggt, som Davids son, Israels kung, har byggt. Sätt den heliga arken i templet. Och arken för Guds folk i Gamla testamentet var symbolen, och kanske inte bara en symbol utan faktiskt en plats för Herrens närvaro. Och den följde Israels folk genom öknen. En snidad, vacker och guldförgylld träbox. Låter inte så fint, men det var väldigt fint. Som liksom innehöll lagens budord och lite andra saker, någon stav och sådär. Men som var liksom tecken på Herrens närvaro. Och sen var det änglar, som guldfyllda änglar, som krönte den här lådan. Och arken bars in i templet. Arken, Herrens närvaro, arken flyttades in igen, precis där den ska vara. Arken var så bärare och så stark närvaro. Så när de skulle bära in arken under kung Salomos tid. Salomo sa: nu är templet byggt, låt oss bära in arken, Herrens närvaro in i templet. Så bar de in arken. Och då såg att Guds närvaro uppfyllde templet på ett så mäktigt sätt så prästerna inte kunde göra tjänst i templet, står det. Så mäktig var närvaron. Det är underbart, tänk om Herren kommer så starkt så jag får inte ut ett ord i munnen. Liksom den dimensionen, liksom. Det var så stark närvaro av Herren. Så de kunde inte göra tjänst inför Gud. Inte undra på. Josia säger: sätt Herrens närvaro på den plats där den ska vara. Mitt i templet, mitt i Herrens hus, mitt i staden. Guds närvaro i centrum av folkets tillbedjan. Josia. Det började med en ung kille som längtade efter Gud när han såg landets förfall. Och i längtan efter Gud väcktes en vision som steg för steg ledde honom till en andlig reformation i sitt land. En andlig reformation som också fick ringa på vattnet. Socialt, moraliskt, ekonomiskt och så vidare. Absolut, fortsätter man läsa så kommer det ganska tuffa utmaningar för juda och Guds folk framöver. Med fångenskap i Babylonien och sådär. Men Josia, han gav folket hopp. Och Josia återupprättade tro i en tid av förfall. Han återupprättade Guds tillbedjan. Och till sist kan då Gud på något sätt använda den här berättelsen för att göra något i vår tid. Längtan efter Gud. Han blev drabbad av Guds ord. Det ledde till omvändelse. Folket följde efter. De gjorde upp med oheliga altaren som väckte orena begär. Han upprättade gudstjänstlivet och fick ett förnyat hjärta för Guds hus och för Herrens närvaro. Jag tycker det låter som rätt bra grejer. Så man kan känna: Herre, kom, gör det igen. Och när man tittar på genom Gamla testamentet, när Gud kommer med såna här tider, så sker samma mönster. Samma saker är det som upprättas varje gång när Herrens vilja hamnar i centrum. Och det intressanta är, när man studerar modern väckelsehistoria, så kan vi också se mönster. Det är inte så att vi är olika väckelser, så det är helt olika saker som sker. Utan när Gud verkar, då är det ett liknande mönster som sker. Så från apostlagärningarna, liksom när församlingen, när Kristi kyrka växer fram. När vi tittar på apostlagärningarna, vad som skedde där, så kan vi se samma mönster ske genom historien fram än idag. När Gud verkar i sin kyrka. Det blir en öppenhet för nya människor. Man bara får, wow, det finns ju andra människor som också liksom behöver en kristen gemenskap, som behöver Gud. Det leder till fördjupad gemenskap och omsorg om varandra inåt. Vi bryr oss om varandra på ett förnyat sätt. Det leder till en tydlig förkunnelse av evangeliet. Man dammar av den här boken och hittar, wow, här finns ju hopp och liv. Här finns frälsning och räddning. Det som också sker är att bönen blir en kraftkälla och bönen blir attraktiv. Man börjar längta efter att be. Man får också en vilja att dela med sig av sin tro, även om det kostar på. Forskarna talar till och med om det här med martyrium. I väckelsetiden när Gud verkar, som är beredd att ge sitt liv för att evangelium och Guds rike ska ha framgång. Och ytterligare den nionde saken som ofta händer i besökelsetider, det är att andens gåvor, andens närvaro, det blommar ut mitt i församlingen. Jag vet, när Gud verkar, det är inte slumpmässiga saker som sker, utan det är en intensifiering av Guds vilja och av hans rike mitt ibland oss. Men för Josia började det inte med allt det där. Det började med längtan. Jag tror att det går igen för alla tider när Gud verkar. Det börjar med längtan. Det är så lätt att stirra sig blind på allt det där vi ska göra, alla verksamheter vi borde ha. Men det började inte med reformation för Josia. Det började med hjärtan som hungrar efter Gud. Inte först en verksamhet, inte allt gott vi kan göra, utan längtan efter Gud. Så kommer det här som är lite jobbigt, att riva ner oheliga altaren. Vi kanske inte har trägudar och liksom byggda altaren, en del har ju det. Riv ner det, släng ut det, ta tarotkorten och släng dem så långt du bara kan. På riktigt. På riktigt. Söker du ditt hopp i, du vet, den här horoskop, eller bränn upp tidningen, spärra hemsidan, gör upp med det i Jesu namn. Men också andra saker som vi kanske inte tänker som oheliga altaren. Materialism, ateism, workaholic, vi bara arbetar, hela vårt liv blir vårt arbete. Eller liberal, blaskig kristendom som inte betyder någonting. Sociala medier eller att söka samhällets acceptans och människors gillande över allt annat. Hur många av dina övertygelser, hur mycket av det som brann i ditt hjärta när Gud rörde vid dig? För jag är övertygad om att Gud har rört vid många av er här inne på ett speciellt sätt i olika tider. Hur mycket av det som brann i ditt hjärta när Gud rörde vid dig, hur mycket av det har du offrat på samtidens oheliga altaren? Herren kallar oss i den här tiden att riva ner det som inte behagar honom. Att riva ner det som hindrar dig från helhjärtad passion och att söka honom av hela ditt hjärta. Riv ner det. Du vet, det är ingenting värt. Det är ingenting värt i det stora loppet. Och i den här tiden allting skakar. Du vet, imorgon kan dina aktier vara värda 0 kronor. Och så har du gett hela ditt liv på att du ska växa det där. Så det är liksom, det är ingenting värt. Pandemier slår ut allt. Kriser och krig slår ut allt. Men det som står kvar, det är Herrens närvaro. Att försöka honom med ett helt hjärta. Han var helhjärtad i sin tillbedjan, står det. Och nu är det radikalt. Jag visste det skulle bli så här. Och jag hoppades det skulle bli så här. Att det får bränna lite. Du vet, när jag växte upp så sjöng vi en sång. Kom heligande med din renhet. Kom heligande med din eld. Sen slutade vi sjunga den. Och då ska han bränna bort någonting. Ja, han ska bränna bort någonting. I mitt liv, i ditt liv. Kom helig ande med din renhet. Kom med din eld. Kom med din kraft. Att vi får bränna bort det som är värdelöst. Jag har en vän i den här församlingen. Vi träffas ofta och ber. Han brukar sitta här bredvid mig ibland. Han skulle vara här idag, vet inte var han är. Men han ber alltid: Herre, vänd bort vår blick ifrån det som är värdelöst. Och jag älskar den bönen. Vänd bort vår blick från det som är värdelöst. För det är så mycket som vi tror är viktigt. Men när vi tänker efter så är det värdelöst. Det är ingenting att ha jämfört med Herren och hans härlighet. Och det han vill göra i vår tid. Du vet, det finns inget hopp utan församlingen. Det finns inget hopp för våran värld. Trump kan hålla på och veva. Och du vet, vi kan hålla på här och veva. Och vi bildar allianser åt höger och vänster. Det kan vara bra. Men du vet, det finns inget hopp i det där. Det är bara liksom försöka navigera kaoset. Men att följa Gud och hans rike. Och vi har empiriska bevis för vad som sker i kölvattnet när Guds folk börjar söka Herren. Och i det kommer också en förnyad iver för Herrens hus och en förnyad glädje att umgås med Herren och hans ord. Jag ska sluta där. Men jag säger bara någonting som jag blev så drabbad av för ett tag sedan. Några var med mig när vi träffade Lena och Andreas Pommer, som är vänner till mig och Emily sedan länge. Som driver Equip Bible School på Cypern, som är, ligger i Cypern, men det är en svensk bibelskola. Jag tror det är en av Sveriges största bibelskolor som svenska ungdomar åker till. Och de berättade, de tänkte att vi ska starta en bibelskola och utrusta människor i Guds ord och till mission. Och bara sända ut dem i tjänst och det ska vara så starkt. Så berättade de hur de har märkt när de hållit på i 4-5 år. Att ungdomar kommer dit och de har inte ens med sig en bibel. Vadå, det är väl liksom någonting som man kanske ser på en PowerPoint på en söndag i bästa fall. Men det är väl ingen som läser den här boken. Den har fallit i glömska. Och så har de märkt när de sitter och pratar med de här ungdomarna. Varför läser ni inte bibeln? Men det, vi har aldrig sett mamma och pappa läsa bibeln. Jag vet inte ens om vi har någon bibel hemma. Ja, kanske i bokhyllan. Nej, men vi har inte sett folk ha med sig bibeln till kyrkan. Det är väl ingenting man bryr sig om. Så har de för något att få börja om. Och börja bygga grunden. Läsa Guds ord. Och vet du vad som händer? De här ungdomarna som inte har haft någon relation till Guds ord får sina liv förvandlade. De bara läser om och om igen. Och blir så inspirerade. De kommer hem till Sverige och startar bibelläsningsgrupper. Med vänner, med icke-kristna. Därför att de har upptäckt en skatt i Guds ord. Om du känner glädje, om du känner längtan, om du vill se förändring i vår tid, skulle jag vilja uppmuntra dig att börja med en förnyelse i din bibelläsning och i din bön. Tycker du bönen är trist och tråkig, börja läsa Bibeln. För Bibeln är som en portal till att börja be. Det kan bara, vad här fattar jag inte Gud? Och så börjar man be. Och så börjar man ledas också in i bönen. Bibeln och bönen. Jag tror att det är saker som Gud vill väcka i vår tid och som vill resa upp. Och jag hoppas ingen känner någon dom. Vet du vad? Jag drabbades av det de sa. Du vet, även som pastor kan man fastna i att man läser mest Bibeln när man ska förbereda sig. Men för mig blev det en omvändelse. Att försöka varje dag lägga fram Bibeln. Den ligger på en plats jag ser den hela tiden. Bredvid fåtöljen. Det ledde till en förändring i mitt liv. Så ta det inte som... Ja, du kan ta det som en dom. Om den leder till välsignelse. Och känner du att nej, men jag har ingen lust. Nej, men skit i det då. Men om du känner längtan. Om du känner glädje. Nu ska jag sluta. Men jag tror verkligen att Gud vill göra något i vår tid. Och jag, på något sätt vill jag att den här prediken ska komma till dig som en uppmuntran. Att väcka längtan. Men sen kanske också ge lite praktiska verktyg. Att göra upp med saker som gör din längtan blurrig. Och sen bara inse att det är inte så avancerat. Börja med en längtan. Börja läsa Guds ord. Och bönen kommer. För att jag tänker så här. Om Gud vill sända mycket människor till sin församling. Om vi inte har en relation till Guds ord. Vad ska vi då ge dem? Vad ska vi ge dem för någonting? Det är det här som är våran glädje. Det är det här som vi tror förvandlar liv. Budskapet i den här boken. Herre, jag ber att du kommer och rör vid våra hjärtan här. Herre, jag ber att du låter ditt verk ske den här söndagen, Herre. Men jag ber att det inte ska sluta vid en söndag, Herre. Utan att det ska vara en process, Herre, där vi än mer och allt mer får söka det som är på ditt hjärta, Herre. Att vårt hjärta får börja slå i takt med ditt, Herre. Och vi ska få börja se vad du vill göra omkring oss i våran stad, Herre. Att vi ska få börja drömma dina drömmar. Men ytterst sett, att vi får en smak på dig. En smak för dig. Att det är dig vi vill ha, Herre. Ska vi ställa oss upp?